skolradio. Essike leken går, ett program om Nils Ferlin av Börje Lindell och Britta Wallner. Vi hänvisar till vår specialhäfte för skolradion, Tre diktare.
Dagen är släckt, mörkret har väckt stjärnor och kattor och slinkor, fyllda av skam, slötter och flam, sova polishus och flinkor. Barnet det skådar i drömmarnas brus hur en ängel med lyktor går runt våra hus, och ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals, och jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Jag har sålt mina visor till nöjets estrader, och Gud må förlåta mig somliga rader, ty jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals.
En valsmelodi, som det här stycket heter, är en medryckande vals, eller hur? Den fäster sig i minnet både för musikens och för textens skull. Musiken är gjord av en man som heter Lillebror Söderlund, och texten är av Nils Ferlin, den skald som vi ska tala om idag. I valsmelodin porträtterar han sig själv. Ensam sitter han och grunnar över orden till sin vals. Det är svårt att hitta bra rim, otursamt nog, eftersom han behöver göra en säljbar slager för att kunna leva. Han är ju så mager om bena, till lika om armar och hals.
Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarna finna att jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals.
Det var alldeles sant som Nils Ferlin beskrev i sin valsmelodi, att han sålt sina visor till nöjets estrader. Det vill säga att han hade skrivit kupletter och revyer och varit schlagerförfattare. Men det var vid sidan om vad han förmådde och ville göra, allvarligt menade dikter som var ett sant och äkta uttryck för vad han upplevde, tänkte och trodde. Och för dessa sina dikter har han blivit läst och älskad som få svenska författare. Han har blivit jämförd med skalder som Dan Andersson och Fröding. Och det var ingen tillfällighet. För när han var ung tyckte han så mycket om dem att han brukade deklamera dem i kamratkretsen. Idag ska vi försöka lära känna Nils Ferlin genom att lyssna till några av hans dikter. Och vi ska också höra en av hans vänner berätta lite om honom. Alla dikter är ju på sätt och vis ett porträtt av den som skrivit dem. Men ofta uttrycker författaren sig indirekt med bilder och liknelser. Studerarna noga ska vi emellertid i dem författaren bakom sin dikt, även när han uppträder förklädd. Jag tror att vi först ska lämna ordet till Börje Lindell, en av Ferlins vänner. Beskriv honom lite för oss. Var han verkligen så mager som han själv säger,
ja,
i valsmelodin?
Det var han. Under senare år så kunde han snarast kallas för avtärd. Sjukdom och under tidigare år en livsföring som inte direkt sparade på krafterna hade gått hårt åt honom. När Nils Ferlin fyllde 60 år så förklarade han att han aldrig hade trott att han skulle bli så gammal. Och det menade han. Att han trots allt blev 63, det kunde han tacka sin hustru Henny för. Han gifte sig 1945, nästan 50 år gammal. Och då drog han sig med sin hustru tillbaka från storstadslivet, ifrån krogarna och gänget i Klara som omgav honom, till en stuga i Roslagen som blev hans hem för återstoden av livet. Någon enstöring blev han ju inte för det. Det var många av de gamla vännerna som hittade vägen ut till huset i backen ner mot den lilla sjön. Men de vilda upptågens och de fantastiska historiernas tid, den var förbi. Nu var Nisse Ferlin aldrig storvuxen kroppsligt sett. Det är egentligen ganska egendomligt, sådana historier om hans styrka och vighet som gick om honom i Filipstad, i Stockholm också. I Filipstad, den lilla stan där han tillbringade sin ungdom. Han kom dit i 10-11 års åldern från Karlstad, där hans far hade varit redaktör. Och legenden går att det inte dröjde många dagar förrän ett rykte hade spritt sig. Att det hade kommit en pojke från Karlstad som kunde hänga i tårna, i piskställningen eller vad det nu var någonstans. Den unge mannen var tydligen ägnad att bli ledare för jämnåriga och likasinnade. Det blev han också. Så småningom så utvecklades han till att bli en fruktad slagskämpe. Han var absolut oförvägen när det gällde att gå på händer, på broräcken. Han var obestridd mästare i armbrytning. Jag träffade för några år sedan ett par av hans vänner från Filipstadstiden. En av dem heter Kalle Knopare. Eller kallas Kalle Knopare. Och finns omskriven i ett par av Ferlins dikter. Jag frågade honom om det verkligen inte fanns någon som kunde bryta ner Nils Ferlin i armbrytning. Nej, sa Knopare, nej. Det kan jag inte minnas. Jo, förresten, när sitter jag och ljuger. Det fanns en. Det fanns en som gjorde det en gång. Det var en ohyggligt stark slaktare, men det var enda gången. De goda borgarna i det lilla Filipstad tyckte, som man kan förstå, inte särskilt om det liv som Ferlin och hans anhang förde. Inte sällan så kom de i del med polisen. Så småningom så började de med Ferlin som ledande kraft, som alltid, att spela revy och ge tidningar som drev narr med överheten och borgerskapet. Nej, någon prydnad för en liten framåtsträvande stad anstågs de långt ifrån vara. Det var inte så gott att veta att busen Fabian, så kallade sig nämligen Nils Ferlin den här tiden, att han läste högt för kumpanerna, som du sa, ur Fröding, Strindberg och Dan Andersson, och att han jämsides med upptågen och alla sina misslyckade gästspel i olika yrken i tysthet hade börjat skriva dikt.
Och nu ska vi höra Nils Ferlin läsa en av sina dikter. Han läste nämligen in flera av dem under sin livstid. Den heter En inneboende. Följ med i dikthäftet och tänk på när ni hör dikten hur den inneboende känner sig och vad han gör för något.
Brr, jag är som en inneboende. Jag hyr ett möblerat rum. Värdinnan är mäktat troende. Hon fyller varenda tum i mitt rum med bilder och tänkespråk. Med fula och tarvliga bilder och dåliga tänkespråk. Jag sitter med hängande armar. Jag sitter med ryggen i krum. Medan skymningen rullar sitt dunkelljus som en valsmelodi kring mitt rum. Jag är Jesper. Hur är det så låt? Mitt hjärta är sjukt och nervöst. Jag löser en korsordsgåta som ännu ingen har löst. Ja, de pratar om huset att jag varken ser eller hör. Men vinden hör jag och suset i almen där utanför. En fågel ser jag som irrar långt bortom hank och stör. Jag sitter och stirrar och ingenting kommer mig för. Jag är som en inneboende som fryser jämt i sitt rum. Och jag är som en dåligt pressad växt i ett herbarium.
Låt oss se lite närmare på dikten. Hur känner den här mannen sig? Ni ser det redan på diktens första ord. Brr, står det. Och i den sista strofen, andra raden, står det direkt utsagt. Fryser jämt. Ni vet nog att kyla kan man känna även av andra orsaker än låg temperatur. Ensamhet och vantrivsel skapar också en slags kyla omkring henne. Vad vantrivs då den här mannen så med? Ni ser det till exempel i första strofen. Han tycker inte om värdinnan. Hon har hängt upp fula saker i hans rum som han inte kan förlika sig med. Hon är religiös, troende. Och det är uppenbarligen inte den inneboende. Värdinnan vet nog vad hon ska tro på. Men den inneboende har inte hittat ett enda svar på frågor och problem. Ni ser att det står, jag löser en korsordsgåta som ännu ingen har löst. Hur inverkar det på honom? Ja, det står strax ovanför. Mitt hjärta är sjukt och nervöst. Kyla kan man också känna om andra människor är likgiltiga eller fientliga mot den. Hur beter sig husets övriga invånare? De pratar om mig, står det, att jag varken ser eller hör. Men är det sant det? Något märker den här mannen i alla fall, och kanske det som andra inte ser eller hör. Vinden, suset i almen, fågeln. Men det förmår ändå inte rubba honom i hans ensamhet. Han kommer, som det står, sig ingenting för. En skald uttrycker sig ofta med liknelser och bilder, och det görs klart med det lilla ordet som. Jag vet inte om Ferlin var en inneboende när han skrev den här dikten, men i varje fall kände han sig som en sån, det vill säga som en hemlös. Att korsordsgåtan är någonting annat än ett vanligt korsord, det står väl ganska klart. Ingen har ju ännu löst den. Vad kan det då vara för gåta? Kanske den eviga gåtan om meningen med allting. Vi ska se på de två sista raderna i dikten. Där går Ferlin plötsligt ifrån sin tidigare liknelse. Den räcker liksom inte till. Vad tycker han att han mest av allt är lik? Han tycker han är som en dåligt pressad växt i ett herbarium. Hur är en sån växt, tror ni? Ja, torr, blekt, vissen. Men det finns ett ord som är intressant i den meningen. Dåligt pressad växt. Kanske kan man hitta lite av hopp i det ordet. Växten är slarvigt pressad, inte riktigt effektivt pressad. Om Ferlin menade det sista, kan man ju tro att det finns lite växtsaft kvar, lite liv. Det finns andra dikter hos Ferlin där man hittar liknande tankar. Han kan känna sig som ett visset löv i vinden. Men, säger han, åh, jag är väl ännu röd om kinden. Fast jag är ett visset löv i vinden. Nu har vi läst dikten En inneboende mycket noga. Och nu ska vi fråga Börje Lindell hur den stämmer med verkligheten.
Ja, visst kan man som du gör tolka den inneboende situationen som en bild eller en rad av bilder och liknelser som står för någonting annat, någonting djupare än bara en inakkorderad trista verklighet. Så som du så ville naturligtvis Nils Ferlin att dikten skulle läsas. Men samtidigt så är det här, vad jag förstår, en ren verklighetsskildring. Ferlin bodde inakkorderad stora delar av sitt liv. Och han låg säkert i timmar och stirrade på fula bonader och broderade tänkespråk. Med uppmaningar och tröstord som inte sa honom ett enda dugg. Och att det pratades om honom i huset, att han betraktades som en tuk som inget nyttigt tog sig för, det var han säkert också mycket vanlig. Det är ett tema som ska återkomma många gånger i hans dikter. Den här dikten som vi hörde nu, den ingår i hans första samling som kom ut 1930. Och som förresten betecknande nog hette En döddansares visor. Vad människorna ser, det är bara en figur som sitter och stirrar. Och inte kommer sig för med någonting så kallat praktiskt. Så betraktas ju ofta. Nästan alltid konstnären. Och så betraktades Ferlin. Inte kan man veta vad han sitter och lyssnar på. Och vad han hör i sitt inre öra. Ferlin tillbringade en stor del av sitt tidigare liv på kaféer och restauranger. Naturligt nog. Vem längtar hem till ett ödsligt och trist inakkorderingsrum? Han satt där ibland som om han var ensam. Ibland alla vännerna. Och alla de andra som trängde sig på honom. Och det var väldigt många. De sorgsna ögonen i det magra, fårade ansiktet tittar på porträttet. på den långa halsen. De kunde förlora sig i någonting bortom lampljuset och rökdiset. Han klottrade kanske någonting på baksidan av en tom cigarettask. Och så föddes faktiskt en del av Fälins poesi.
Det kan vara spännande att fundera över vad en författare får sina motiv ifrån. Titta därför på den dikt i häftet som heter Leken går. Ni ser den på sidan 2. Ni har väl många gånger stått i ring och räknat Oled Oled Off eller Essike Dessike. Och ni har väl också sjungit om karusellen som ska gå till kvällen med Andersson, Pettersson, Lundström och jag. Det hade nog Fälin som barn också gjort. Och av de ramsorna blev det så småningom en dikt. Men nu har den fått en annan innebörd än bara lek och ramsa. Essike Dessike, leken går. Livet räknar och Andersson får mitt för bröstet en våldsam knuff. Essike Dessike, piff, paff, puff. Pettersson sviktar och famlar. Essike Dessike, allt är jäck. Essike Dessike, Lundström väck. Ingen vet när han ramlar. Tåligt går döden med kratta och säck utanför ringen och samlar. Ja, vad blev det nu av lekmotivet? En ringdans där de som går runt blir uträknade på blodigaste allvar. Livet slår dem för bröstet och när de ramlar ur ringen blir de hopsamlade av den figur som går utanför med kratta och säck. Hur brukar döden se ut annars när han förekommer i såna här ringdanser? Kanske har ni sett honom på bilder i gamla böcker eller på väggar och tak i mycket gamla kyrkor. Som ett benrangel. Kratta och säck har han inte. Lie har han däremot. Dödsdans brukar man kalla såna där gamla motiv. De var vanliga, särskilt på medeltiden. Tycker ni inte att Fälin har gjort en slags dödsdans i sin dikt? Människorna leker, livet slår till dem, ofta våldsamt. Och de samlas upp av döden när de ramlar och stoppas i säcken. Livet är hårt, men döden är lugn och tålmodig. Om någon gud eller himmel talas det inte i den här dikten.
Nej, det talas inte om vad som sker med dem som knuffas ur ringen. Allt är jäck. Och så är Lundström väck och det är alltihopa. Man kan inte kalla Fälins dikt för religiös i vanlig mening. Egentligen tvärtom så använder han en del av de ord som hör ihop med kyrkans verksamhet i högst ironisk betydelse. När han talar om profet, eller prelat eller menighet så är det med en ganska bister grimas. Men ändå så finns det en religiös ton i mycket av det som han har skrivit. Och han lånar ofta bilder ifrån Bibelns värld. Och om vår Herre och himlen inte finns med i den här dikten som du läste nyss, så finns han i andra. Han kan gå i sin väktargång högt där uppe och titta ner. Och han ler lite blekt och lite stilla åt kölden och står hejet här nere. Han dömer inte, liksom skalden aldrig dömde. Han predikar samma evangelium som Fälin själv. Överseende. Hänsyn mot andra som inte har råk i likadana som vi själva.
Och nu ska vi höra en dikt som heter Löpsedel. Den står också på sidan 2.
Så här är den som försingrat. Och här är den som drängt sig. Och här är den som slingat sig undan lagen och hängt sig. Och här är det senaste mordet. Mördarens kniv är funnen. Den var lite rostig i bladet och hittades nere i brunnen. Och kniven är fotograferad och mördaren och fiskalen. Fiskalen är djupt chockerad av mördaren, troligt fiskalen. Och mördarens mor, hon gråter. Det kunde man nästan tänka. En mördare är hennes enda son. Och hon är änka.
Det här är en ganska hård dikt, eller hur? Uppräkningen av allt elände, förskingring, självmord med olika metoder, mord och kniv, liksom i rubrikföljd, får det oss inte att reagera med lite likgiltig övermättnad, precis så som när man läser i tidningarna om tragedier och olyckor. Dikten heter ju också Löpsedel. Det verkar rent av lite komiskt. Man kan nästan se ett nyfiket pekfinger följa med i rubrikerna. Se här och här och här. Men det är alldeles säkert inte Ferlins mening att de känslorna ska bli behållningen av dikten. Dikten handlar nämligen också om en person som det inte står någon sensation omkring. Som bara hade en enda son. Och för honom gick det så illa.
Ja, Ferlins syn på livet var verkligen vad man brukar kalla för pessimistisk. Människor trampar på varann för att komma upp så här i världen. Den ena bryr sig egentligen inte om vad den andra för sig. Ser inte en sorg. Den som har fått en ställning kommit upp sig. Han glömmer i sin självbelåtenhet hur svårt han själv kanske hade det en gång. Det är alltså ingen vacker bild av världen som man ger. Finns det då inget ljusare drag? Jo, det gör det. Och det är medkänslan. Ferlins diktade värld, kanske den sanna världen. Den skulle vara outhärdlig om det inte fanns en ton av ömhet mitt i allt i tomma buller och allt i cirkusskrammel som bedövar oss. Det är medkänslan med de små och betydliga, de som inte har lyckats, de som har vad man brukar kalla för anpassningssvårigheter i livet, de som inte kan lära sig att säga efter och inte kan finna sitt rätta i något gäng eller parti eller någon klass eller församling. Vi har allesammans mött sådana människor. Det är lätt att bara rycka på axlarna åt dem. Hopplös, säger man. Och kasta kanske en tistel av hat i hans rygg. För att låna ett uttryck från Ferlin själv. Att förstå är att förlåta, brukar man säga. Och Ferlin förstod hur det kändes att vara utstött. Det finns inga kärleksdikter i vanlig mening i Ferlins poesi. Men kärleken finns det. De sista raderna i den mörka dikt som vi hörde nyss, de handlar om en mor. Och det motivet går igenom Ferlins hela diktning. Hans egen mor blev tidigt änka med 3 mindreåriga barn. Och hon förstod Nisses oroliga ande. Och han tydde sig till henne så länge som hon levde. Han skrev en gång en dikt som handlar om hur han lärt sig gå på händer och strax måste visa mamma. Vedboden där han bodde blev en cirkus som han kallade för Cirkus Tigerbrand efter ett tobaksmärke som var populärt då. Entrén var 5 öre. Och någonting av den pojken som ville visa sina vackraste konster för mamma, det fanns hela livet kvar hos Ferlin.
Nils Ferlin var inte den som la ut texten om sig själv öppet och direkt. Nej, han döljer sig ofta i sina dikter bakom olika gestalter som liksom får tala för honom. Han spelar en roll, kan man säga. Så gör i verkligheten inte bara de mycket ömtåliga och känsliga, utan väl de flesta av oss. Vi vågar inte visa vad vi innerst känner och tänker. Vi vågar inte gå en annan människa för nära av rädsla att avslöja oss. Därför blir den dikt som ni nu ska höra sann allmängiltig. I livets villervalla heter den.
I livets villervalla vi går på skilda håll. Vi mötas och vi spelar vår roll. Vi döljer våra tankar, vi döljer våra sår och vårt hjärta som bankar och slår. Vi hakar våra skyltar var morgon på vår grind och pratar om väder och vind. I livets villervalla så nära vi går, men så fjärran från varandra ändå.
Vi går på skilda håll. Vi spelar vår roll, säger skalden. Av de många yrken som Ferlin försökte sig på i sin ungdom så var skådespelarens det som drog honom mest till sig. Han började med att uppträda med hemmagjorda visor i Filipstad. Han for på turné med olika teatersällskap. Han spelade i Stockholm. Och han var tidigt med i radio som berättare i egna radiopjäser. Han tränade sin röst och blev en utomordentligt god uppläsare, som ni har hört. Ingen kan läsa Nils Ferlin som han gjorde det själv. Och att han kände sig dragen till skådespelarens yrke är inte så egendomligt. Han kände faktiskt en lust att uppträda och bravera som var den andra sidan utav hans skygghet och tillbakadragenhet. Och framförallt kanske han älskade att klä ut sitt eget diktare jag i kostym. Han är i dikterna gycklare och clown, han är kättare och martyr, luffare och munk och en trött lord i en elegant slängkappa. Och samtidigt så kunde han ju då under alla de här kostymerna dölja sin ensamhet, sin skygghet och sin vilsenhet i en tillvaro som han inte kunde känna sig hemma i.
Som du berättade för en stund sen brydde sig Nils Ferlin inte alls om kyrka och präster. Allt det där som brukar kallas officiell kristendom. Hans religion, Nils Ferlins religion, var istället högst personlig. Det ska vi märka i en dikt som vi ska sluta det här programmet med. Och den heter Getsemane. Den som berättar där är en liten och klen artist. Som en kväll tog sin penna, sin Faber 2 som det brukade stå tryckt på pennorna. Och formulerade sin syn på livet. Diktens namn, Getsemane, ger besked om vad som är det centrala, lidandet. Getsemane var ju en plats för ångest och förtvivlan. Men Ferlin byter ut Bibelns Getsemane mot en annan lokal. Mörkrummet i en fotografiateljé. Den store fotografen är Gud. Och de bilder som han framkallar av människornas liv ska helst bli tydliga och klara. Och klara blir det om människan är lugn och allvarsam. Om hon har mod att leva även i ångest och smärta. Då får hon sin belöning. Men fattigt blir den människans liv som är rädd för Getsemane.
Han var en så liten och klen artist att han kände sig mer än lovligt trist. Då satte han sig vid sin Faber 2 en vacker afton och skrev som så. Gud har i sin fotografiateljé ett mörkrum som heter Getsemane. Där växer ett klara bilder fram för den som är lugn och allvarsam. Men den som är rädd för köld och ris får aldrig en blomst i paradis. Hans liv blir liksom en öde slätt av inga silverna tårar vett. I purpur kanske och glans han gick. Men blicken hans var en tigarblick. Till aska kom han, men aldrig brand. Och månen ler åt hans tomma hand. Till den som är rädd för Getsemane har ingenting alls att få eller ge.
I skolradion hörde vi ett program Nils Ferlin av Britta Wallner och Börje Lindell. Vi hörde Nils Ferlins egen röst från en grammofoninspelning och det var Sven Bertil Taube som sjöng en valsmelodi.